Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Pernilla berättar om hur hon träffade en man som var en stor bedragare och parallellt också levde dubbelliv. Där finns också avsnittet där Adriana berättar om en kille som hon träffade som var diagnostiserad psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Och det är alltid mitt fel och det är alltid jag som ska säga förlåt. Så under de här sista två åren så gick jag på äggskal liksom tygnet runt. Jag var så rädd att liksom säga ett ord fel för att det skulle explodera. Och då parallellt med det se hur allting egentligen bara kraschar och inte kunna kontrollera det. Det bröt ner mig totalt.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sebastian. Välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är uppvuxen i ett litet samhälle i Sverige. Jag har invandrarbakgrund. Hade väl en bra uppväxt tycker jag. Kärnfamilj, liksom arbetarklass. Jag saknade egentligen ingenting. Gick bra för mig i skolan, även om jag hade stökiga perioder. Liksom, det var nog ingen som trodde att jag skulle lyckas i livet ändå. Hade väl liksom alltid en känsla av att jag inte riktigt hörde hemma någonstans. Så att när jag väl blev äldre så var det viktigt för mig att komma från Sverige. Så att egentligen en månad efter jag tog studenten så flyttade jag därifrån. Och pluggade i många år utomlands då. Och det är också egentligen, man är ju utanför där på något sätt också. Man har liksom ingen anknytning dit. Det är andra, en annan kultur, det är andra regler. Så det var ju mest, jag hade väldigt bra de åren, men samtidigt så levde jag egentligen inte. Det var liksom bara jobb.
Och idag är du här för att berätta om din historia och du ska alldeles strax berätta lite mer om vad den handlar om. Men jag tänkte också, varför vill du vara med i podden?
Egentligen när mitt kaos började, eller man ska säga, eller mitt alltså del två av mitt kaos, eller vad man nu ska uttrycka det, när min separation väl var så ganska snabbt. Jag vågar inte svära på idag hur många veckor det var efter, men jag hade ju liksom inte fattat någonting alla år. Alltså jag visste inte liksom vad det var som hade hänt. Och så hade jag börjat läsa på lite om psykisk misshandel och hade sån stark igenkänning i det. Och sen vet jag att jag ligger typ helt utslagen på soffan en dag. Och så får jag bara en pushnotis i mobilen. Första avsnittet av Älskade psykopat, så var det något nyhetsklipp på Nyhetsmorgon. Så då lyssnade jag på första avsnittet. Det blev också någon form av igenkänning, eller någon form av bekräftelse för mig. Så på något sätt så är det inte att ge tillbaka, men ändå så här, den podden har betytt ganska mycket för mig. I alla fall i början av allting. Så att det hjälpte mig extremt mycket. Plus då att den resulterade till att jag fick kontakt med Mikael, som också har hjälpt mig extremt mycket. Min karriär hade väl egentligen inte riktigt dragit igång. Jag jobbade varje dag och var verkligen i startgruppen av min karriär. Jag hade liksom inte så mycket förutom typ drömmar och planer hur det skulle gå. Jag hade väl liksom börjat dejta lite. Jag ville verkligen träffa någon. Jag hade haft liksom relationer under de här åren jag var utomlands. Och jag träffade en hel del folk och det blev väl inte så mycket mer än liksom en, två dejter. Och sen jag hittade liksom aldrig någon som jag verkligen föll för. Jag startade som alla andra någon form av profil på en av alla dejtingappar som finns. Och egentligen av ren slump befann jag mig på en arbetsresa i en annan ort. Ganska långt ifrån min hemmaort. Vilket också min framtida partner gjorde. Och då liksom matchade vi. Så det är också någonting jag lärt mig i livet, att det är så små detaljer som kan ha så stor liksom innebörd. Jag blev fast ganska snabbt i henne. Alltså vi började skriva och ibland känner man nästan på en gång att det är liksom något annorlunda åt det bra hållet. Att liksom, ja men det här verkar ändå funka och klicka ganska rejält. Så att liksom efter vi hade matchat så hade vi ju kontakt varje dag. Och började vi som alla andra prata i telefon och sådär. Vi hade ju en distans mellan oss som gjorde att vi inte kunde träffas liksom utan att det var ordnat liksom. Så att efter ungefär 3-4 veckor så sågs vi första gången. Och hon var ju precis som hon hade sålt in på något sätt. Fantastisk tjej. Väldigt vacker tyckte jag då. Och väldigt snäll och liksom ödmjuk. Och alltså jag gillar inte den klyschen, men jag blev ändå kär på något sätt i första ögonkastet. Även om jag hade ganska mycket vetskap trodde jag då om vem hon var efter 4 veckor intensiv kontakt. Liksom.
Hur var det när ni träffades? Alltså, vad gjorde ni då första gången ni träffades och så?
Av diverse anledningar så var det att jag hämtade upp henne och så åkte vi vidare till en större stad och där jag hade hyrt en lägenhet. Jag vet inte riktigt varför det vart så, att vi inte bara gick ut och käkade, men vi hade ändå bestämt typ att vi skulle ses på det sättet och laga en middag. Så jag lagade middag och det var liksom en bra första dejt. Det var inte så, jag var helt övertygad om att jag ville ses igen efteråt och hon var också det. Ja, det tog sin naturliga utveckling och vi sågs typ så mycket vi bara kunde efter det. Och i början var det ju egentligen helger då. Och så efter ungefär, det var ju den tiden på året liksom semestern började närma sig. Så att helt plötsligt så var man ju ledig 4 veckor. Och då flyttade jag typ till henne. Liksom, det var nog första gången jag kände mig sedd av en annan person på det sättet. För att hon var väldigt snäll, hon var väldigt liksom ödmjuk och varm och verkade liksom ganska snabbt bry sig om mig så mycket. Och det, Det betyder jättemycket för mig. Hon var också liksom väldigt, ganska tidigt noggrann med att poängtera liksom att hon sökte absolut inte en relation. Men helt plötsligt kom jag liksom. Och så jag var ju så bra. Så nu vill hon ju ändå ha en relation. Trots att hon egentligen inte ville det. För att jag var ju så bra. Och det är klart att det fångas man ju också in i. Att liksom, wow, alltså jag har träffat någon som kanske inte uppfyller alla kriterier det jag söker. För det gör ju ingen. Men ändå så många kriterier att jag vill ändå vara med den här personen. Och hon vill verkligen vara med mig. Och ser mig på ett sätt som ingen annan gjort liksom. Så att vi vart väl liksom officiellt ett par. Och liksom på den tiden då kom det ändå fram redan då att det var lite saker hon hade ljugit om. Det var inga stora grejer så att jag tyckte ändå det var okej. Jag hade också dragit några vita lögner som egentligen var helt relevanta. Så att det var också någon form, det var så skönt för att jag gick också omkring med någon vit lögn där och hon gick omkring med någon vit lögn och då var det så skönt för att då jämnade vi ut det med varandra. Och så var det okej liksom. Så att jag var ju på gång att liksom flytta. Vid den här tidpunkten så jag hade liksom, jag var egentligen ingen. Alltså jag hade precis dragit igång min karriär. Jag hade egentligen inga ekonomiska möjligheter att göra någonting. Men det är också någon form av punkt i vår relation väldigt tidigt. Att hon var ju väldigt noga med att berätta hur mycket hennes ex hade gett henne. Samtidigt som hennes ex var fruktansvärda människor. Och hade gjort fruktansvärda saker mot henne. Och det tyckte jag var lite märkligt från start. Att liksom, hur kan alla du har varit med gjort så här fruktansvärda saker mot dig? Men också då när man vänder på steken samtidigt gett dig alla de här sakerna som jag vid den här tidpunkten egentligen inte kunde ge. Så att jag minns ändå första månaden att jag varit nästan lite ledsen över det där. För jag tyckte ju om henne så mycket. Så att jag ville ju ändå ge henne allt. Så att jag lyckades ändå i samband med att vi skulle flytta ihop då så lyckades jag ändå. Alltså jag startade eget. Och det gick väldigt bra för mig väldigt snabbt. Så helt plötsligt gick jag från att egentligen inte ha någonting till att ha massor liksom på bara några månader. Och det satte väl liksom prägel på vår relation i princip. För att vi levde väldigt bra. Så att jag flyttade in och jag, alltså de här, fram tills nu så har det varit liksom typ de bästa månaderna i mitt liv. Jag hade aldrig liksom bott med någon tidigare. Alltså jag hade haft liksom rumskamrater men inte någon jag var i en relation med. Så det var också ganska nytt för mig. Jag visste inte riktigt hur man gör. Jag vet att jag frågade liksom mina vänner som ändå hade levt med folk i flera år. Och det var liksom tydligt då från deras sida att det liksom allt ska vara 50-50. Och ja. Så att jag försökte väl liksom, det var liksom ändå min grundtanke. Men också så här, det fanns ju sådana liksom ojämlikheter mellan oss tyvärr då. Eller hur man nu ska se det redan då. Att jag hade jättebra ekonomi. Hon hade liksom en vanlig ekonomi. Så det blev ändå att jag tog över allting.
Hur agerade hon på att ditt företag, alltså att du plötsligt började tjäna så mycket mer pengar? Hon som då tidigare också hade sagt liksom att hon var van vid att bli bortskämd. Lite sådär. Fått väldigt mycket. Upplevde du liksom att hon... Att hela du blev ännu mer lockande som person i hennes ögon.
Ja. Och det är klart att det blev ju en grej ganska snabbt i vår relation tycker jag. Att jag tog över liksom majoriteten av räkningarna. Jag hjälpte henne väldigt mycket ekonomiskt. Och på något sätt kom vi överens om att eftersom jag jobbade vid den här tidpunkten. Jag precis drog igång mitt företag. Det går väldigt bra. Jag har massor av jobb. Så jag jobbade ändå typ så 150%. Och hon jobbade också till viss del. Men vi kom ändå överens någonstans om att när jag flyttade in att du jobbar och drar in pengar och så försöker jag sköta mer hemma. Och det, ja, alltså jag hade inga större problem med det. Det kändes väl ganska naturligt då. Men det tog liksom bara några veckor från att jag hade flyttat in för att det gällde liksom helt plötsligt inte. Helt plötsligt var jag liksom så oduglig som inte gjorde någonting hemma. Fast jag ändå gjorde en hel del grejer hemma. Jag är inte sån som bara kan strunta i saker och ting, utan jag gjorde som alla andra gör. Jag lagade mat ibland, jag städade. Men det har jag också insett i efterhand, att det här liksom kaoset som var vårt hem, det hör ju också till henne lite. Att man så här liksom vanliga saker som alltså känns så självklara för vissa, alltså att man städar, det ska finnas liksom käk när man kommer hem från jobbet och så vidare. De här reglerna fanns liksom inte riktigt hos oss.
Hur skulle du beskriva hur hon var i sin hemmiljö? Alltså hennes rutiner och vanor och så?
Ja, alltså när hon väl arbetade, då var det väl ganska vanliga rutiner då. Jag tyckte de dagarna var så sköna på något sätt. Att liksom då åkte vi båda till jobbet och vi kom hem och liksom vi lagade käk. Ibland lagade jag käk, ibland lagade hon käk. Det funkar ändå. Det var ju de dagarna egentligen hon inte jobbade. Då fanns det inga rutiner. Att liksom, det var också en återkommande sak i våran framtida relation. Att, ja men det här med att sova till klockan 12. Att liksom vakna, ta en cig i en timma. Prata med kompisar som kanske inte heller gör så mycket annat än att bara vara hemma. Och liksom ha det fram till klockan 3. Och sen, jag egentligen inte gör något vettigt av dagen. Jag hade väldigt svårt för det. För jag parallellt då jobbar 150%. Så funkar ändå ingenting hemma. Och ändå ganska snabbt i att vi har flyttat in med varandra. Eller flyttat ihop med varandra. Så det jag minns här, det hade gått ändå ett par månader och jag hade liksom börjat notera att det var lite konstiga saker. Alltså framförallt så här hur, ja men hur så små grejer kunde bli så stora. Alltså det kunde vara något så här, ja men så här simpel tjafs om typ disken. Som kunde sluta med att vi, ja men liksom tårar och bråk i 3 timmar. Jag kunde liksom inte fatta det. Och jag är också en sån här person som att, alltså jag kan bli irriterad, men sen är jag färdig. Alltså efter, jag behöver inte dra ut på det. Utan jag säger förlåt, sen är det överspolat för mig. Så var det liksom inte på den sidan. Utan hade vi ett tjafs om ingenting, då var det ju liksom silent treatment i en vecka. Kanske inte att vi var helt tysta mot varandra, men det fanns ändå en energi mellan att jag har liksom felat här. Och därav ska jag nästan straffas. Alltså det kunde vara att jag hade lagat fel mat. Alltså att liksom maten jag lagade var inte liksom avancerad nog när hon kom hem. För att hon var ju så duktig på att laga mat. Men jag är inte så duktig på att laga mat. Och jag kom också hem, alltså jag jobbade så extremt mycket. Så att om jag kommer hem 7:30 och hon kommer hem 8:30. Ja men alltså då slängde jag ihop vad som gick att slänga ihop. Det kan ju också bli världens bråk. Och det fattar jag inte, för sådana saker är så obetydliga på något sätt. Men det gick ett par månader och du frågade det här med liksom hur pengar kom in i bilden. För att då spenderade vi ändå vår första jul ihop. Och jag har aldrig varit någon sån här person som gillar att gå och köpa presenter. Jag tycker det är så svårt. Så jag frågade egentligen så här rakt ut vad hon ville ha. Och då hade hon då hade hon ändå bestämt sig för en väldigt dyr märkessak liksom, för 5-6 tusen. Och det är också här, vi har inte känt varandra så jättelänge i den här punkten. Jag är en ganska generös person, så för mig det var inga konstigheter. Jag gick väl och köpte den då. Men det var också, nu när jag har liksom reflekterat så här tillbaka, det var nästan som en självklarhet att jag skulle köpa den saken. Och varken hon eller jag kommer från liksom någonting. Alltså vi kommer från arbetarklass. Men egentligen från en dag till någon annan så var vi inte arbetarklass längre. Alltså, och hur man nu ens ska säga, alltså egentligen lite tack vare mig. Men då hade det, i den här tidpunkten hade det inte börjat spåra ur på samma sätt som det skulle. Men jag minns här när jag tänker tillbaka på den tiden, en dag jag bara kommer hem från jobbet och då har jag inte bott där länge. Där jag liksom bara möts av att hon är helt iskall och alltså innan vi ens har sagt hej så säger hon till mig att alltså, jag bara hatar när du kommer hem. Det är så skönt när du är på jobbet. Och det kom från liksom ingenstans. Och jag fattade liksom inte vad jag hade gjort. För att det har, på något sätt har vår relation med den här punkten, den har vänt så snabbt. Från att jag var typ världens bästa person. Och jag verkligen kände det. Alltså hon behandlade mig även som det. Till typ ingenting. Och jag kunde liksom inte identifiera vad det är som har gått snett här. Utan det bara vände. Och jag minns också att vid den här tidpunkten så var extremt mån om att vi alltid skulle liksom vara nära varandra. Gärna 2 gånger om dagen. Och jag som sagt då, jobbade extremt mycket. Så som alla andra, jag orkade inte riktigt det. Även fast vi kanske var. Vi hade kommit förbi lite den här smekmånadsfasen. Det som var märkligt under den här tidsperioden var att hon kollade extremt på en graviditetstest. Och då tänkte jag vid den tidpunkten att det var väl för att hon, som jag då, var väldigt mån om att inte få något barn. För jag ville inte ha barn. Jag var ganska ung, jag hade precis dragit igång liksom min karriär. Jag hade egentligen aldrig levt. Alltså jag ville börja tjäna pengar och alltså typ resa jorden runt. Eller vad man nu gör när man har jobbat hårt i många år. Det gick några månader. Jag har egentligen inga minnesbilder av de månaderna. Förutom att det var ungefär samma som det var, eller som jag beskrivit. Att det var små saker som blev så stora. Och jag började väl någonstans att tvivla på relationen. Men samtidigt var jag fortfarande väldigt kär vid den här tidpunkten. Jag tänkte liksom, ja men, det är inte så stora grejer. Jag kunde ändå hitta ursäkter. För ingen är ju perfekt. Och det är också en liten del av det här med normalisering. Att det, om man är på första dejten och man får en käftsmäll, ja då blir det ingen dejt nummer 2. Men om man liksom successivt bara liksom lägger på en sak i taget, då blir ju allting ganska normalt på något sätt. Men jag minns att hon säger till mig att hon vill skaffa barn. Och jag ville absolut inte. Som sagt, nummer 1 hade jag själv börjat tvivla på relationen. Och nummer 2, jag ville verkligen inte ha barn. Så vi har något bråk om det. Och sen går det ett par veckor. Jag tror det är 2, max 3 veckor. Och då kommer hon till mig i sängen och så har hon tagit ett graviditetstest som är positivt. Det var så märkligt för att jag visste ju att hon hade preventivmedel. Eller liksom p-piller som alla andra. Och liksom nackdelen med p-piller är att man kan ju bara sluta ta dem. Och det visste inte jag. Så jag vet inte, jag hamnade i någon form av koma den dagen. Men också eftersom lite som jag är, så jag kunde ändå vända det snabbt till att det var någonting bra. Och någonstans sjukt i det hela hade jag ändå så här bestämt mig för henne redan ändå. Att ja, det kanske inte är perfekt, men jag har ändå valt henne nu. Och hon har valt mig. Alltså jag ska ju vara med henne för alltid typ. Så att vi fick barn ganska tidigt, men det är okej. Okay. Eller hon blev gravid ganska tidigt, men det kändes ändå okej. Okay.
Vad tror du är det att man fastnar så i den här idén att jag har faktiskt träffat rätt här? Hur mycket fel man ändå också kanske blundar för? För det där tror jag inte är helt ovanligt ändå.
Alltså jag tror att det är att man själv söker någonting som man sen tror också att man har hittat. Också sådär, har man inte jättemycket erfarenhet av att träffa andra och har så mycket att jämföra med, liksom vad är normalt, vad är inte normalt? Då kan man väl också intala sig själv att ja, men det är ungefär så här jag ska ha det. För det vet jag att det var ju ett konstant köpslagande med mig själv i många år efter, eller de åren vi var tillsammans. Att ja, men det här är inte bra och det här är inte bra, men jag får väl acceptera det. Sen blev ju vår situation liksom mer kravfylld att vara kvar, eller man ska säga. Med anledning av att vi faktiskt fick ett barn, vilket var det som fick mig att vara kvar i alla år.
Hur var den tiden under hennes graviditet och hur ser er relation ut i det här stadiet?
Alltså där blev ju också någon form av vändningspunkt. Det man ska veta om liksom med henne är väl att det var också någonting jag hade reagerat på väldigt tidigt. Att hon var ofta väldigt sjuk. Eller nu uttrycker jag mig väldigt sjuk, men hon var inte väldigt sjuk, men hon uppfattade ändå så hela tiden att hon var väldigt sjuk. Och var det liksom inte magen, så var det ryggen, så var det huvudet och det. Det använde hon ganska flitigt som ursäkt för att inte göra diverse saker hemma. Och i början så, alltså, då, när man bryr sig om någon, då vill man ju hjälpa den med det. Så i början var det ganska okej, men sedan började det bli väldigt märkligt att hon alltid var sjuk. Alltså, hur kan man vara sjuk 5 av 7 dagar i veckan? Det var så märkligt för mig. Så när hon väl blev gravid, då var hon ju gravid. Så då var ju det en egentligen stående ursäkt till att ingenting fungerade hemma. Och också hennes humör, och det kan ju vara hormonellt, det är jag ju helt med på. Men hennes humör förändrades ju radikalt. Hon hade också berättat till mig, vilket jag idag inte tror på, att hon hade haft 5 missfall tidigare. Så det var också så där helt plötsligt så blev hon någon form av offer i det här. Eller det var ju så, hon har ju haft så många missfall tidigare, så vad är det som gör att vi inte kommer få ett missfall nu? Så att vi fick ju kontakt då med sjukvården ganska tidigt med anledning av det hon berättade. Och jag minns att vi sitter där på ett sånt här extremt tidigt besök hos barnmorskan och så frågar rakt ut, men hur kan du ha haft 5 missfall? Har du haft 5 positiva gravtester? Och då sa hon nej. Och då sa hon, men hur vet du det då? Nej, men då har hon haft någon blödning eller något sånt där. Som hon då tolkat som ett missfall. Så det var väldigt märkligt. Men också vid den här tidpunkten när det gäller mig och henne så... Alltså jag köpte det. Jag minns också att jag ifrågasatte hos barnmorskan hur hon hade kunnat bli gravid. För att hon var ju väldigt noga med att säga att hon inte hade slarvat med sina p-piller. Trots att vi faktiskt hade bråkat om det en hel del. För det var, hon berättade till mig att hon hade glömt. Och det kändes inte okej. För att jag menar, på något sätt när man är i en relation så litar man ju på den andra. Att om den ena inte vill ha barn och den andra vill ha barn. Alltså någonstans, det finns ändå den grundrespekten. Men då ifrågasatte jag ändå det när vi var hos barnmorskan. Och då sa jag, nej men det är ju 99,6% skydd då. Så att de här 0,4%, om hon har tagit tabletterna, då tillhör ni en av dem. Men det var ju inte så. Det är jag 100% övertygad om.
Men hon ville göra sig medvetet gravid.
Det är min uppfattning, ja. Jag har ju inga bevis för det. Men när vi har pratat om det efter, hon har ju inte nekat det heller. Och jag menar, om jag nu efter den ändå har påstått saker som har försgått mellan oss, då är jag ganska noggrann med att markera hur det inte är sant. Men det här har hon aldrig påtalat, att det inte är sant. Aldrig någonsin. Och jag vet inombords att det är så. Annars är det väldigt många liksom märkliga slumpar i en och samma tidsveva där. Att om vi nu har tjafsat om att jag vill verkligen inte ha barn, och helt plötsligt så är någon gravid, det för mig går inte ihop. Så att graviditeten var ju också stökig. För att som jag uttrycker det, om man har ett liksom, ja men nästintill sjukligt behov av uppmärksamhet, alltså då kantas ju allting av det. Jag tror att vi var på förlossningen 10 gånger innan vårt barn föddes. För att liksom det sparkade inte, eller det var det ena eller det andra. Och de försökte ju liksom intala oss att allting var lugnt. Och då har vi den här liksom missfallshistorien bakom oss. Jag ställde ändå upp liksom och åkte med, självklart. Alltså det är ju inget konstigt att man åker med. Men när vi var uppe på liksom 6:e, 7:e, 8:e gången, då började det bli lite märkligt. För att jag fick ju liksom bara lämna allting och åka dit. Och jag hade inte ett sånt jobb där man bara kan lämna. Utan det ska ändå krävas en hel del. Så att på något sätt i den här tidpunkten, då har vi ju ändå etablerat någon form av familj då. Vårt barn är på väg och hon och jag, ja, vi är tillsammans. Det är så märkligt nu när jag tänker tillbaka på det, för det kändes ändå ganska bra. Jag var ganska nöjd med hur allting såg ut då. Trots att vår relation egentligen, från det att hon blev gravid tills att vi separerade, inte längre var någon egentligen kärleksrelation längre. Vi sa alla saker som man skulle till varandra. Att man älskar varandra och det ena och det andra. Vi planerade ändå någon form av framtid tillsammans. Men det fanns liksom ingen, som jag haft i mina senare relationer ändå, den här liksom kärleken. Eller i alla fall inte, jag visade väldigt mycket. Men jag fick liksom ingenting tillbaka. Så att vi köper ett gemensamt boende då. där vi ändå går in hälften var vid den här tidpunkten. Men också då ska man veta att jag liksom, även om vi gick in i lägenheten tillsammans, så står jag i princip för allting. Och vi lever ett väldigt bra liv. Alltså verkligen lyx. Sen kommer vårt barn då. Föds ju. Och det för mig, jag vet när vårt barn kom, det var ju liksom bästa dagen i mitt liv. Det var ganska snabbt för mig att ställa om mentalt till att egentligen vara nästan ungdom själv, till att bli förälder. Det tog bara några dagar egentligen till att jag kände att den här förändringen har inte skett. Och sen den här liksom anknytningen som man får, alltså det här bandet man får med sitt barn nästan per automatik. Jag upplevde inte riktigt att det fanns där. Jag har aldrig varit någon pappa som haft ett separat sovrum eller sovit för att jag ska upp och jobba eller något sånt där, utan jag var uppe varje natt hela tiden. Jag gjorde välling, jag gjorde ersättning. Jag var uppe och bytte blöja. Jag tror jag snittade 2-3 timmar effektiv sömn per natt första året i mitt barns liv, trots att jag aldrig var pappaledig. Mitt barn har blivit ungefär en månad gammal när jag kommer hem någon dag och hon vill prata med mig. Och så är hon väldigt tydlig då med att berätta att hon har drabbats av en depression i samband med den här förlossningen. Hon har inga känslor kvar för mig. Hon vill liksom bara komma bort. Så står man ändå där i en nyinflyttad i en lägenhet med ett barn som är en månad gammal. Och så får man höra det. Och vid den här tidpunkten så var jag inte så van med de här katastrofuttalandena. Det var nog egentligen en av de första. Men jag blev ju helt knäckt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och det var också lite så här klassiskt mönster att man kläcker en sån kommentar och sen är det som ingenting. Så att det hon då var noga med markera var att hon behövde komma bort då. Så när vårt barn är ett par månader gammal, då går hon iväg på semester. Som jag betalar för. Vilket nu efterhand är ju helt sjukt. Och är borta en vecka med sina kompisar och festar i princip. Och jag jobbar ju så extremt mycket. Jag kunde inte vara ledig. Så att vi hade några nära anhöriga som fick ta hand om vårt barn då den här veckan. Nu då med facit i hand så tycker jag att hon är en totalt ansvarslös människa. Inte bara vad gäller det, utan egentligen allt. Och det är också en liten del av den här störningen tycker jag. Alltså när det gäller människor med liksom narcissistiska drag eller narcissistiska personlighetsstörningar, att det viktigaste är ändå den personen. Alltså allt runt om är ju inte så relevant. Och med det tillkommer ju liksom anknytningsproblem, så har jag inte anknytt till mitt barn som de flesta gör. Då är det ganska lätt att motivera att man sticker iväg på en semesterresa när barnet i fråga bara är några månader gammal. Och liksom när vi har diskuterat det där i efterhand, så är det inga konstigheter alls att hon åkte iväg på en semesterresa. För de flesta jag berättade till och när jag ur mitt egna, eller utifrån mina egna värderingar, så tycker jag att det är extremt konstigt. Men det var också så här, då, vid den här tidpunkten var jag, alltså jag var nästan nedbruten redan här. Alltså det är ändå, nu har det gått ett och ett halvt år in i vår relation. Det har varit stökigt. Jag är på något sätt fast med tanke på att vi har ett barn. Så att jag precis som många gånger tidigare och tyvärr många gånger därefter, jag fick liksom bara acceptera läget. Och liksom köpslå med mig själv hur detta på något sätt var okej.
Kan du berätta lite mer om liksom några andra starka situationer eller minnen du har från det här första året med den här tjejen och barnet? Och du rabblade upp ganska många saker där när vi pratade i telefon. Det var ju allt ifrån sjukhus till, ja men det var mycket olika konstiga situationer som skedde.
Ja, alltså vårt första år med vårt barn var ju väldigt märkligt överlag. Och jag tog ett extremt stort ansvar för vårt barn. Ändå funkade liksom ingenting. Utan jag satte nästan på rutin att jag jobbar 12 dagar i sträck. Sen 13 dagen så är jag ledig och i princip städar hemma. Och det var ju också en början på att jag började inse att det här är extremt märkligt. För att hon låg och sov till 11:30 varje dag. Jag gick upp med vårt barn. Och parallellt då så städade jag i princip hela vår bostad. Alltså i flera timmar. Och som alla andra människor som kan bli irriterade så självklart väcker den vid 11:30 någonting. Jag är ganska irriterad. Just den här försummelsen. Det finns liksom inte på kartan att jag kanske är trött efter att ha jobbat i 12 dagar. Jag ska liksom bara tjäna. Och jag vet att jag väcker henne då och säger, nu har jag städat hela lägenheten och tagit hand om vårt barn. Och du är ju hemma varje dag och gör liksom ingenting. Det funkar inte för mig. Jag klarar inte av det. Liksom fysiskt eller mentalt. Och då tittar hon på mig och säger, du har inte alls städat hela lägenheten. Det är jag som har städat hela lägenheten. Jag bara, nej. Du har legat och sovit. Det är inte du som har städat lägenheten. Jo, men det är visst jag som har städat lägenheten. Och det är ju så här någon form av angrepp på hela ens verklighetsuppfattning. För att den här diskussionen blir så lång så att jag sitter och funderar. Alltså till och med där och då, är det jag som har städat lägenheten? Alltså det slutar som i alla andra konflikter med att i slutändan är det jag som säger förlåt. Trots att jag vet att jag inte har gjort någonting fel. Jag har ju verkligen inte gjort någonting. Jag har bara liksom velat ha det inom situationstecken normalt. Och det var ju varenda konflikt. Jag har ju alltid, tyvärr, sagt förlåt. Och inte bara en gång, utan 10, 20, 30, 40, ibland 50 gånger. Inom loppet av 2 timmar. Men det har inte räckt. Utan det här, jag har aldrig fått höra ordet förlåt från henne. Under alla år. Och i början var jag nästan desperat över att få det. Men jag har kunnat släppa det. Att om en människa aldrig gör någonting fel. Eller har liksom förmåga att se att de gör något fel. Då är det så. Så att vårt liv fortsätter väl. Jag tycker att jag tar ett ganska stort ansvar i vårt barn. Första halvåret i barnets liv så... Jag ser inte framför mig den här normala anknytningen som de flesta får. Jag började ändå se någon form av neglekt redan då, men inte till den grad det blev. Jag tycker inte att hon är en dålig mamma. Jag tycker att hon liksom älskar sitt barn på det sättet hon kan. Men inte återigen då, kanske det här som vi ändå betraktar som normalt. Vår relation är kaos för det här laget. Vi har liksom ingen närhet. Jag känner mig egentligen bara som en bricka i det hela för att få allting att fungera. Jag vet att jag har jobbat vid en tidpunkt 33 dagar i sträck. Jag ligger i soffan då första lediga dagen. Och så får jag en utskällning för att jag inte har lagat mat. För nu är det ju faktiskt min tur. För jag har ju varit och jobbat i 33 dagar och inte gjort någonting. Trots att jag då vid den här tidpunkten fortfarande gör allting. Jag försörjer oss. Jag städar allting. Jag fixar allting som har med ansvar att göra. Och jag tar hand om vårt barn. Det som blir så märkligt nu är att när man är i det här på något sätt. Så man gör ju allting för att liksom rädda situationen. Man vill ju liksom bara släcka bränder. Och hoppas att det liksom ska vara en vända. Vid den här tidpunkten tänkte jag ändå att det här... Det här är ju inte patologiskt, det är bara en mognadsgrej. Alltså jag ville så gärna att det skulle vända. Och jag trodde verkligen på det också. Jag tänkte att ja, men om jag bara gör det här, då vänder det. Eller om jag bara går med på det här, då vänder det. Eller om vi bara köper det här, då vänder det. Vi flyttar ju återigen ganska snabbt. Vi hittar ett riktigt drömhus och flyttar in där. Också märkligt efterhand. Men det var också en del av att jag ville, ja, med hopp om att det skulle bli bra. Och egentligen är det väl tiden i huset som är den liksom värsta delen på något sätt i vår relation. Liksom vårt barn börjar bli lite äldre, börjar dra på sig barnsjukdomar som kan tänkas dras på i den här åldern, och är liksom väldigt sjuk första året i vårt nya hem. Har feber säkert 90% av tiden. Det går så pass långt att de gör en formell utredning men ändå inte hittar någonting. Drabbas av återkommande andningssvårigheter nattetid. I början kunde vi ändå samarbeta för att det skulle bli bra för barnet. Men precis som allt annat liksom bara blev värre och värre, så jag minns en natt när barnet vaknar och kan verkligen inte andas. Och en del av behandlingen vid sån här andningssvårigheter är att gå ut i kylan. Det har en läkande effekt, fick vi lära oss. Jag minns att det är typ minus 10 ute. Så att jag väcker henne och berättar att vårt barn kan i princip inte andas. Och jag behöver din hjälp. Varpå jag då får som svar att jag kan inte ha så svårt att andas. Så somnar hon om. Så jag får ta då vårt barn i princip med ena handen. Och så ett liksom täcke i den andra. För det var egentligen den jag hade bett om. Att kan du kasta det här täcket på oss i minus 10? Så jag får liksom försöka få med mig båda två. Och så kastar jag täcket över oss. Ute på våran terrass. Och så står jag där en timme. Tills barnet blir bra. Och går in och lägger oss igen. Och så vakar jag över barnet i hela natten. Medan hon ligger och sover. Och det är också så här återkommande. När man pratar om neglekt. Det är också så här. Det är också en del av liksom våran historia på något sätt. Det här som för mig är så självklart. Om ens barn inte mår bra. Om ens barn inte kan andas. Det går liksom inte att rättfärdiga att inte vakna. Det går inte att säga att barnet andas hyfsat okej. Utan liksom om ens barn är sjuk. Det spelar nästan ingen roll om det är en förkylning. Man gör liksom allt. Så vårt barn behöver till slut opereras. Och en ganska standardoperation. Men ändå, i den åldern, man är ju väldigt orolig. Och jag minns sen idag, det är också en av de värsta dagarna i mitt liv. När barnet faktiskt ska opereras. Då är vi på en privat klinik. Och då får bara en förälder gå in under själva narkosen. Så att jag sitter kvar i väntrummet. Men så kommer hon ut och är liksom upprörd och ledsen över att barnet ska sövas. Men det vänder ganska snabbt till att helt plötsligt handlar om henne. För att hon är ju hungrig. Så hon vill lämna kliniken. Medan då vårt barn ska opereras. Men jag vill ju självklart inte det. Jag är ju extremt orolig över att någonting kan ju hända här. Operationen är en timme lång. Så att vi, som i allt annat, hamnar i någon form av tjafs där i väntrummet. Där hon ställer till med en scen. För att jag vill inte gå och äta då. Och då försökte jag, precis som alla andra gånger i vår relation, pedagogiskt, nästan som att man pratar med ett barn, liksom säga att men någonting kan ju hända vårt barn. Om vi inte är här då, det funkar inte. Och då får jag som svar att men om någonting händer så kan ju de ringa oss. Så det hela slutar med att jag stannar kvar på kliniken och hon går och äter. Då.
Och Och i nästa avsnitt så får vi höra del 2 av Sebastians historia. Men redan nu så kan du lyssna på hela den andra delen på podplay.se eller i appen Podplay. För just nu så finns alla avsnitt redan ute för hela säsongen på Podplay.
Podplay.